Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna till Lille Lördag. Vi har fastnat i klädskåpet.
I ditt klädskåp.
Jag gillar ju klädskåp.
Jo, men du gillar ju också att konsumera. Det är din snuttefilt.
Ja, det är det.
Det är min snuttefilt också, ska jag erkännas.
Är det inte alla snuttefilt?
Vet du, jag har tänkt på det så jävla mycket och jag har tänkt på det ur ett historiskt perspektiv att jag är liksom uppvuxen i en shoppingkultur. Mm. Jag kommer kolla tillbaka på den här eran och tänka så här, helvete, vad 70-talisterna och framåt alltså shoppade.
Det var
alltså
konsumerade. Som man säger nu att kvinnorna i den här generationen är de första som kan välja om de ska amma eller vara hemma eller vara otrogna, så var ju 70-talistmammorna den första generationen som fick shoppa.
Ja.
Det hände ju 73, eller var det 71? Ja, kanske inte så viktigt. När då den här sambeskattningslagen puttades bort.
Just det, Ann. Jag vill bara liksom lägga in en liten passus här. För att vi har fått lite kritik från våra lyssnare att de vet inte om de lyssnar på gamla poddar. Eller om de lyssnar på nya poddar. Det är svårt att kolla telefonen.
Det här är en ny podd.
Det här är en ny podd, men det här kommer ju ett 2023. Gammalt ämne då, som då har tagits upp ett par gånger.
Ja, men jag tycker att det är så spännande det du säger, för då behöver de inte beroende av gubbarna. Då börjar man shoppa. Är det inte det allt handlar om?
Ja, jag fick bara informationen från en följare eller lyssnare. Att vi ska lägga in en liten parentes. Så då kan vi göra ett ljud kanske när det kommer ett gammalt ämne. Ska vi göra så?
När sambeskattningslagen är försvunno.
Ja.
Dels var det 30 000 kvinnor som bara drog full patte från sina karlar.
Ja, det vet vi.
Ja. Men det här måste ju också handla om kvinnans möjlighet att shoppa när mannen inte höll i pengarna.
Ja, men dels det, men också handlar det väl om att kvinnan kom tillbaka till arbetslivet och fick en egen kassa. Och oftast så var det väl så att kvinnan då fick en liten veckopeng utav mannen tidigare och sen så konsumerade hon.
Beroende
då,
på hur stort ärslet var.
Ja, för barnen och för sig själv och till hemmet och så vidare. Det var hon som såg till att skutan tuffade på.
Ja, därför vi lappade kläderna så mycket, för att vi ville ha den lilla pengen själva till likör.
Men sen när då kvinnan fick sin egen plonkis, då kunde ju hon välja vad hon ville shoppa. Och det här förstod ju såklart alltså själva klädskaparna. Så helt plötsligt kom ju en helt ny typ av kommunikation som vinklade sig inte bara mot husmodern utan mot kvinnan och den självförsörjande kvinnan. Mm. Tidningar kom. Det finns ju jättespännande dokumentär just nu om Amelia Damo och liksom hur hon såg kvinnan som liksom narrativet i samtiden och den vardagliga, enkla kvinnan, hur hon kunde då ha ett eget universum.
Mm,
Och det här hade ju aldrig porträtterats tidigare. Så det hon gjorde var ju att hon såg det här, förstod sin marknadsutmaning och sålde skiten ur det.
Helvete. Hon både cashade in och stärkte kvinnan. Det måste ju ändå vara den bästa kombon.
Ja, och som allting är i en början i en gyllene liksom honeymoon phase så är ju det här bra. Nu när vi är på liksom, vad ska jag säga, år tionde fyra eller fem utav det här shopping, liksom konsumtionsberget, så skakar ju faktiskt hela planeten. Det som faktiskt genererar mest liksom smuts på jorden och spottar ut mest koldioxid, det är ju faktiskt klädproduktion och konsumtion. Och det här liksom har skakat mig.
Tror du att fru Loppis tands klädskåp var ett nytt från ett varuhus med nya möbler?
Självklart inte.
Fru Loppis tants, bevittnade.
Fru Loppis tants konsumtion är väldigt klok utifrån det.
Men upphetsningen när tipptappkillarna kommer med det här skåpet som jag då inte har synat i verkligheten. Och det är så fint. Och det är så perfekt. Och det är på jul.
Ja.
Så bullen fick åka runt lite. Förlåt, men jag vet att det här är patetiskt, älskling. Du kanske köper liksom lite mer dyra haute couture och så här.
Haute couture?
Men så lycklig som jag var. Och sen bara, nej men du måste skämta med mig. Nu måste du skämta med mig. Jag bara säger, du vet, skammen jag känner, men ändå euforin. Så att det är så här, jag tar min lilla sil, men jag har redan fått i mig silen. Så även om jag blir skambelagd, så är jag redan uppe i silen. Liksom.
Ja, du är uppe. Ja. Du är tjackad.
Och sen så mina förklaringar då.
Ja, vad är de?
Ja, men vi har ingen garderob i det där rummet, och då är det här så bra. Alltså, det är inga bra förklaringar.
Det var ju rätt tunt.
Det är en pundares förklaring. Det är så här, men vad fan, jag ska ha dem där nu, va?
Nej, men jag såg ju fredags när du började. Du gick det igång.
Det går igång.
Men så går det igång.
Snart ska det komma. Ja. Kicken. Ja. Euforin.
Nej, men tillbaka till liksom konsumtionen. Det här är liksom någonting som har grott i mig.
Inte gnagt.
Nej, men alltså själva liksom världens förfall.
Mm.
Det blir ju inte bättre att den här domedagsklockan kom, eller?
Nej.
Att det är 90 sekunder från midnatt. Alltså vet jag att jag hade ju extremt stor existentiell ångest generellt för hela jordens kollaps, framtida kollaps som inte alls ligger långt bort i tiden. Och tänkte så här, hur ska jag kunna förklara för barnen att vi har liksom shoppat sönder världen.
När kände du att den kom smygande?
Nej, men den började när FNs klimatrapport kom 2020 där.
Mm.
Då kände jag, och då läste jag den från perm till perm, och det jag förstod var i princip att det är kört.
Mm.
Punkt.
Och då, whatever we do, it's kört.
Hela den våren, det var covid-våren, var jag så deprimerad så att jag var tvungen att gå till terapeut.
Mm.
För att hantera min liksom existentiella ångest.
Hur vet man vad som är vad då? Du mådde bra, och sen kom rapporten och då var det så här, we're fucked. Det finns ingenting att lämna till
våra
barn.
Nej, det finns ingenting. Alltså, få förunnat om det ens kommer bli en generation barnbarn. Alltså.
Men
samtidigt
Gud.
Som vissa människor känner så här att så här, ja, men om alla går under samtidigt så är det ingen fara.
Då är det ju kul. Då kan vi låtsas att vi är en sån här sekt som blir hämtade av UFO:n.
Men det är därför Elon Musk och alla håller på att jaga planeter i nya solsystem. För att de smarta rika har ju redan kommit på att de ska dra.
Och mitt ex.
Och ditt ex. Just det, månfararen.
Nanook månfarare. Du vet när han sa det till mig. Förlåt, nu måste vi stanna lite där. Förlåt, nu skrattar vi faktiskt inte med dig. Men vi fick tre barn på 4 år.
Ja.
Superbra planerat.
Mm,
men, superbra planerat. Men det var så det var. Och det var så det blev, och det blev bra. Och han säger då, vem var det som söv? Var det Elon Musk redan då? Nej, det kan inte ha varit.
Nej, det var ett annat spaceprogram. Jag vet, för du satt två pajsar i Nyhetsmorgon och sa att de skulle också dra. Och då frågade du också reporten då, om det var Jenny Alvsjö eller vad. Så här, hur tänker ni med familjer och så? Komma hem och se barnen när ni liksom är... När de är 37. Så där.
Ja, och det var ju mycket... Det var långt gånget. De hade liksom gjort... vad ska jag säga, små buggar där de hade testat vad de skulle äta, och de hade tänkt vilka skulle ligga med dem. Det skulle säkert födas lite barn där, och kändes ju som att det var på gång.
Ja, verkligen.
Lite som så här när man såg så här Kalle Anka när man var liten, när de åkte i små rymdfarkost i 2021.
Exakt, men jag tänker också på så här, du vet, man ser så här gamla 20-30-talsfilmer, hur de porträtterade hur framtiden såg ut.
Ja.
Och då tänker man så här, gud vad gulligt.
Ja. Ja, men lite så att det kom
year 2000. Ja. Och så är det liksom så här tingeltangel, liksom papier-maché.
Och också så här, liksom människor med så här gröna.
Exakt.
Och det var ju det man trodde.
Ja.
Och det hade ju inte varit konstigt.
Nej.
Men hur han då på fullt allvar, vad kan bara ha varit 3, 5 och 6 kanske? Förklarat, nu hade han skickat in ansökan.
Ja.
Ja. Så det kunde bli av. Och det tänkte jag,
man kan ju nästan tro att han har varit på månen.
Kanske var det. Kanske var det.
Kanske han har inte varit så närvarande.
Stand-in. Nej, men och liksom, det fan, han ville så gärna åka till Mars. Det var liksom hans högsta önskan. Och nej, men det var lite som jag tycker att män kan vara. Nu har jag bestämt det här.
Men ja, alltså, okej. Det här med...
Tack så mycket då.
Kan vi prata om det här med rymden? Har du någonsin haft en längtan till rymden?
Fan. Jag har haft en längtan till att så här, sväva i en dröm. Kanske liksom runt om i stjärnorna. Men det lyckligaste jag vet är att när jag är i fjällen och ser en stjärnklarna, så tittar jag upp och tänker jag så här, vad vackert det är. Vad fint det är att de är så långt bort. Men det är vackert. Och så går det där. Men sätta sig med sin röv i en så här rymdfarkost och så här, 10, 9. Ja, så sprängdes du. Varför?
Ja, eller bara du ska resa stillasittande i 10 år. Rakt ut i ingenting. Är det någon som...
Everybody with ADHD, don't try this.
Det måste man ändå ge Harry Martinsson och Anjara. Att där var ju första gången han beskrev en rymdfärd liksom exakt så klaustrofobisk och fruktansvärd som den är.
Mm.
Att det är liksom en resa mot ett ingenting.
Mm. Men det kan ju bara vara autister som klarar av det.
Ja, absolut.
Men Fugelsang, när jag träffade honom så insåg jag också en blandning av liksom kamrer och någonstans mycket långt inbäddat i någon form av bomull, så är jag ju såklart en äventyrare. Men jag märker det att så här, det här, för honom är det ju ett kneg.
Ah.
Det är så här, det är hans drömkneg. Det handlar inte så mycket om så här, oh gud, då ska jag åka till månen en liten. Det här är det jobbet han vill göra. Han ser inte det som det så här utopiskt eller galet. Han ser det som att han skulle vara så här lärare eller kamrer. Och det är det man har så svårt att inse, att så här, varför blir vissa människor månfar? Varför vill de det?
Ja, men jag vet inte, det var inte alls det vi skulle prata om. Nej, hur som helst bara så insåg jag att jag kollade garderoben häromdagen, så bara, fan, när köpte jag den här? Vad är det här för något? Var kommer den här ifrån? Men gud, prislappen sitter kvar. Jag har aldrig använt det här. Måste ju minst vara 3-4 år gammal.
Mm.
Vad är det här för något? Jag gör ändå liksom aktiva rensningar hela tiden. Jag har alltså så mycket oanvända plagg i min garderob som jag inte ens hinner använda innan de blir omoderna, för att jag har ett behov utav att konsumera. Och då tänkte jag så här, som har en inre drivkraft att inte vara beroende utav någonting.
Ja.
Kanske knappar i mig någon piller någon gång, eller vad fan det nu är, eller dricka lite för mycket någon gång och så vidare. Men det betyder inte att jag gör det upprepat liksom. Och här inser jag då att jag är ju beroende utav kläder. Och jag förnekar det hela tiden, för det är liksom det som är så socialt accepterat. Nu ska du shoppa något då, tröstshoppa lite. Hur mycket har inte jag shoppat online klockan 12 på natten i varje timmen och behövt saker som sen har skickats tillbaka 2 dagar senare eller glömts bort att det har beställts. Så plötsligt står man där på postutdelningen, vad fan är det här? Nej, det är jag. Och jag var så här, nej men jag är ju sjuk. Jag är sjuk. Jag måste tillfriskna från det här. Det här är liksom starka mekanismer i mig.
Och det ska man liksom absolut inte skratta. Och det som folk skrattar åt säger, ja, då gick de till kyrkan för de skulle möta sockerberoende gruppen. Vadå, allting är samma mekanismer.
Spelberoende, det är samma trigger.
Spel, socker, shopping, knulleri, knullera, dricka. Det är, liksom, det är ju samma hjärnmekanismer som attraheras och kickas igång.
Alltså varenda gång jag har mått dåligt i relationer, mått dåligt på jobbet och så vidare. Jag har aldrig gått till alkohol, jag har aldrig gått till droger, jag har aldrig gått till spel. Jag har inte gjort någonting sånt. Där jag har lite triggers. Det finns
shopping.
I shopping. Det finns i plånboken. Och nu är jag ju så pass gammal och har så pass god ekonomi så jag inte längre hamnar i liksom ekonomisk kaos. Men att vara 20 idag, jag förstår. Jag hade varit en av dem som hade varit på en avbetalningsplan hos någon bank. Som tur var, när jag liksom flyttade till Paris och shoppade upp hela studiebidraget på 2 veckor, så fanns det inga mer pengar. Fanns inget Klarna som kunde fortsätta låna ut åt mig.
Det där är så jävla spännande. För jag tänker så när mina killar, så kan du swisha. Du vet, alltså när pengarna var slut, så pengarna slut. Och då var det liksom, gud, jag hittade ett gammalt nudelpaket. Åh, jag hittade vita bönor. Att jag skulle så här, ringa hem till mina föräldrar. Nej, men det fanns inte. Sen så stack de åt en liksom, liten hundring. Men jag tror att jag fick 500 kronor när jag skulle tågluffa. sista 3 dagarna då åt vi ju baguette och de här kossorna, le chevalier.
Vadå,
ja, Baby Bell? Nej, Baby Bell var långt senare jag blev besatt av. Men La Chevalerie, vad heter de?
Ja,
din lilla kossa. Din lilla kossa. Du vet, vi var ju så här, vi var ju gröna ansikt när vi kom hem där. Och bara, men vi var ju svimfärdiga. Men vadå, skulle man, vem skulle, skulle man faxa pengar? Skulle man sms att det var så när pengarna var slut, då var pengarna slut.
Ja, nej men alltså, och skammen också att jag hade då ett litet mausoleum i princip över alla den här shoppingen. Uh-huh. Sen satte vi i system att gå och byta kläder så att man kunde få shoppa en gång till för samma plagg. Vi byter den här Gucci-skorna till en ny färg. Då får vi en ny påse och en ny kartong.
Nej.
Ja, så byter vi den där Louis Vuitton-väskan. Ja,
raffinerat. Så får, ja.
Och sen så var jag så pank då så att jag var ju tvungen att försaka då mina studier till förmån för att jobba för att få ihop det till hyra och överlevnad. Så att då började jag jobba på restaurang. Vet du vad som var min drivkraft och morot för att jobba på den här restaurangen 16 timmar per dag?
För att kunna utan
shoppa? Kisspaus. Ja, för jag skulle köpa ett par Miu Miu-skor.
Så det försvann, hela pluggeriet, pluggeriet, det försvann. Mm. Det var helt plötsligt inte...
Jag missade liksom exam, så jag har liksom inget slutbetyg i franska. För att jag var tvungen att jobba för att jag hade shoppat för mycket.
Det blev sekundärt direkt. Det är som medberoende. Man gör vad som
och det här har alltså varit en sån stor skam. Så jag har liksom ljugit för folk i hela mitt liv och sagt att jag har ett betyg i franska. Jag har inte det.
Nej.
1 års studier. Åt helvete.
Älskling.
Nej! Och så här, om inte jag nu 40, snart 5 år gammal vågar erkänna det här för mig själv. Ja. När ska jag göra det då?
Mm.
Alltså... Jag har konsumerat så mycket i mitt liv så att så här, tro mig, jag är så glad att jag går runt med mina 16 år gamla Gucci-stövlar idag och tycker att de är superfina fortfarande. Det här är så härligt att uppvakna. Jag kan inte säga att jag är frisk än, det har gått en vecka. Och jag är fortfarande någon form av...
Du är nyfrälst?
Nej, men jag är nyfrälst, men den nyfrälsningen är ändå bra för att det, jag vågar åtminstone vara ärlig mot mig själv. Mm. Det här är mitt beroende.
Mm.
Och det kanske låter superbanalt för någon som inte... är där och är så dum i huvudet. Jag handlar kanske bästa fall en gång i månaden eller en gång i halvåret eller en gång per år. Fy fan vad töntigt. Men för någon som alltid går in på NK 1-2 gånger i veckan och har med sig någonting ut så är det här otroligt nödvändigt.
Jag har ju samma beroende.
Ja.
Fast på en lägre nivå.
Ja, men
så
absolut.
Jag attraheras ju inte av dyra grejer utan jag vill ju ha liksom de här fynden i, rakt nedstigande från min mor Aco South. Och det har ju alltid varit...
Aco South.
Ja, det är min mamma, Anna-Karin Söder. Aco South.
Ja, men så Kajsa då, när hon kom ut i muttan, då var det så här, Aco South.
Det var det första hon sa, ja. När hon låg där på Iksjö Bibi. Det är min dotra, Aco South. Nej, men när man tittar på sitt, liksom, vad man fått ifrån så är det ju här... Ja, men det har vi ju från liksom, mormors sida. Att fixa grejer, att liksom... köpa grejer och fynda, måla, göra om. Litet fynd, ett omtag. Mamma, skulle du köpa en, du väger så här 57 kilo, du ska ändå ha en kavaj XXXX. Ja, gör en liten uppvik så, gör ett litet omtag. Så fixar vi till. Det gick alltid att fixa liksom. Och, men minst så tidigt så var liksom, det var mitt och syrrans och mammas intresse. Köpa gamla loppis, fynd och göra om och blästra. Liksom shopping.
Ja. Och det är ju åtminstone en second hand, så du skadar ju inte planeten, för det är inget nyproducerat som fast fashion. Nej. Eller fashion liksom. Alltså jag ser ju nu, det är modevecka i Paris, jag ser alla de här visningarna, och för första gången ser jag det utifrån ett annat perspektiv, jag bara säger, herregud så mycket onödigt. Mm. Absolut, det är konstform, men konst behöver ju inte uppstå på samma sätt en gång i kvartalet eller halvåret. Men sen så det som är också sjukt nu, när jag valt att ta ett lite, vad ska jag säga, jag ska inte säga att jag är i shoppingfilen. Jag har tagit snett steg åt liksom vänster och står lite parallellt med liksom motorvägen och ser helt plötsligt vad som sker objektivt.
Jo, men hela samhället har ju skapats de senaste 40 åren för att vi ska bli beroende av shopping.
Och sen sociala medier gått hand i hand med allt det här. Liksom. Mm. Då har det senaste 10 åren verkligen kulminerat. Mm. Jag ser nyhetsbrev på ett sätt, alltså bizarra mängder. Jag skämtar inte om jag räknade till 147 stycken på 3 dagar som har med konsumtion av textilier att göra. Jag ser på sociala medier, jag ser Facebook ads, jag ser i alla appar hur algoritmen då har programmerats till att veta vad jag vill ha. Så att det dyker upp såna här specifika annonser som då skulle kunna attrahera mig.
Mm. Som jag får på smycken nu.
Ja.
Så bra att jag har ett eget smycke.
Precis. Nej, men och jag bara inser att så här, gud, det är liksom som att hela samhället har blivit liksom shoppingberoende på ett jävligt obehagligt sätt. Mm. Och just runt 25, då var det någon form av kulmen på det här.
Men barnen är likadana.
Ja, det enda Penny pratar om
är... Nu ska jag ha den där speedkuben. Har du köpt speedkuben? Pappa, har du köpt den? Han går ju själv in.
Ja, men barnen är likadana, för att så här, det hinner inte ens liksom avslutas med julen. Så börjar de prata om sin födelsedag och grejer de önskar sig och vill få.
Mm.
Det är någonting som jag också varit med att så här, helt utan att så här, förstå det själv, bara medverka till.
Men jag tror också att det att vi lever så mycket i skilsmässofamiljer, i bonusfamiljer. Jag inser ju nu när jag också tagit ett steg tillbaka hur mycket av min konsumtion också handlat om överkompensering.
Aha.
För att jag känner, inte för att jag liksom haft ekonomin, utan för att jag känner så här... Det ska de i alla fall ha, de tre storkillarna.
Ja, det är värda. De ska komma ihåg.
Ja, annars så, att just det som du pratar om, att korrigera känslor. Att så här, det är mitt sätt att hålla kontrollen även när jag inte är med dem. Att så här, de har i alla fall fina jumpadojer. Då planerar jag den där julresan. Så då vet jag att då kommer de bli lyckliga igen.
Då kan de tänka på sig själva med sina vita jumpadojer på en sandstrand.
Mm. Nej, men det är ju det liksom. Ja. Det är så att vi hela tiden vi lever i ett samhälle där vi har förlorat kontrollen.
Ja.
Så allting handlar om kontrollförlust. Och människan klarar inte av den ångesten som den stora kontrollförlusten har gett oss till de senaste 30 åren. Så då måste man hitta ett sätt. Och vare sig det är liksom knark, alkis, träna, så är det en självreglering liksom.
Ja.
Men den leder ju till mycket katastrofer liksom.
Ja, gud ja. Mm. Vadå? Skuldberget är ju enormt. Mm. Alltså, de säger att den nya eventuella liksom, ekonomiska kollapsen kommer handla om de här utlåningsportalerna i allt från liksom, alltså snabblån till sms-lån.
Skulle aldrig våga ge mig på det.
Nej,
man går upp inte den boxen. Gör det. Nej, jag har ju en massa kompisar som gör det. Det går ju så lätt.
Ja, nej, men alltså, jag kommer ju få panik den dagen Penny börjar hitta dit och få möjligheten.
Man behöver 18 år.
Ja. Men det enda min mamma präntade in i mig, det var så här, se till att betala dina räkningar innan du köper mat, i princip.
Mm.
Och sen för liksom anpassar du kassan därefter. Det gick ju bra ända fram till Paris.
Det gick ju bra.
Nej, men alltså så här, hade jag varit 20 idag, jag hade haft ett skuldberg hos någon av de här konsumtionslånebankerna.
Prata ekonomi med sina barn.
Ja, absolut. Men med det sagt så, ja, jag kommer hålla på nu i 12 veckor, så är det någon som har lust att hänga på, då är det bara att hänga på sociala medier. Man kan skriva små kommentarer och skicka små filmer. Du vet, man kan dela så här små upplevelser. Ja.
Jag är som Frasse.
Mm.
Om du vill byta något så kan jag byta till den blåa klänningen som jag hade i Marbella.
Absolut.
Ja, du kan få den här.
Låt mig återkomma.
Ja. Om man tänker att det här ska genomsyra det mesta man gör, inte bara en liten tårtbit i ens liv, så är det lika viktigt att ens liksom garderob är hållbar som ens relation är hållbar. Och det tänker man ju inte så ofta på.
Nej, men såklart. Mm. Det är klart att det måste finnas ett samband i allt.
Mm.
Jag tänker leva livet.
Akta dig för den där livet.
Det är... hot.
Om jag är bra på att ligga, det beror på vad det är för någonting, att ligga och sola är jag bra på.
Yeah! Välkomna, för nu slår vi upp portarna
till Hotell Romantik.
Ja, Hotell Romantik. Denna SVT:s nya dejtingsåpa plus 65. En sån vattendelare, och ny debattör har vi inte sett sen Gift vid första ögonkastet.
Nej. Jag kan ju inte säga att jag blir lika uppretad som Gift vid första ögonkastet. Alltså, där blir jag ju förbannad när de är så här 40 plus och ska bete sig som bebisar.
Ja, gud ja.
Det händer ju någonting. Alltså, det här, jag tycker det är vattendelar med människor som bestämmer sig vid en viss ålder att jag ska bli en bättre människa. Jag ska, liksom, jag ska mogna med uppgiften som ålder innebär. Jag tror att det är någon vattendelare där man ska liksom ha sin kanske andra giftermål och sin andra relation. Och sen är det de som skiter i det och sen är det de som gör det. Jag tycker det är mycket bra höjd på känslorna i den här tv-serien.
Ja, men om jag kollar på den andra stora dokusåpan som är nu, som är ny då, utav sitt slag, som är F-Boy Island, alltså Fuckboy Island, utan att man säger Fuckboy Island. Mm. Då är det ett gäng F-boys som är där för att dra hem en vinstsumma på 1,5 miljoner. Och då ska kurtisera för tre tjejer som egentligen vill komma hem med en snällis. Så fuckboysen då upplandade med snällisar. Och då ska man då göra liksom avkoda då som tjej. Om det är en fuckboy man väljer eller om det är en snällis. Och här är ju intressant då, för i det här skedet...
Man kan inte vara både och, en fuckboy och en snällis.
Det kanske man är, men man måste åka dit med en tydlig roll. Okay. Eller uppgift. För väljer man då en fuckboy, då är det killen som får pengarna. Då får man inte dra en sån par.
Aha.
Nej, men, och det här är intressant då utifrån det här datingperspektivet, för att jag har ju kollat på den här serien nu och är helt fast i den. Den har ju blivit jättekritiserad, exempelvis sa Johan Kroneman på DN.
Men det som han tycker är det liksom dåliga, dels här, varför ska de välja en programledare som är 25 och 43 som ständigt ska förvånas över de där pensionerna, de är ju både roliga och charmiga. Och sen tycker han liksom, ja, jag vet inte, att så här, jag känner ingen skillnad, jag tittar inte på kvinnor på något annat sätt nu när jag är 67 från jag var 25. Det är inte så här, åh, nu är jag panschis och då tittar jag på kvinnor med panschisblick. Han tycker liksom att det är förenklat.
Ja, okej, okay. Men jag tycker liksom hans kritik inte riktigt är befogad, för jag tycker verkligen att både Erik Ekstrand och Keyyo gör ett grymt bra jobb, och jag tycker den här kontrasten till de här unga personerna också skapar, i alla fall för mig, en värld av att kärlek är identisk, alltså känslan utav att vara nykär är identisk oavsett ålder. Sen det Erik och Keyyo gör är ju rappa i käften och roliga och skapar ju såklart underhållning i bara rena liksom betraktelser.
Du tänker att SVT har tänkt så att så här, vi tar lite yngre så blir det liksom, ja, blir det inte senilrepliker.
Nej, men precis, exakt. Och det som är intressant om vi då tar liksom programmet Fuckboy Island, där man då ska välja mellan en bad boy eller en kille som utger sig, eller som är snäll. Det är ju att de flesta tjejer faller i en ung ålder för farliga män. Mer liksom som är svåra att nå, otillgängliga, där hela tiden tjejen på något sätt får jaga. Under tiden nu har den här jävligt liksom fina insikten som man själv känner, i alla fall jag nu när som 40 plus redan börjar liksom skriva under på. Man vill ha en trygg, ömsint, stabil man som tar på en mycket och uppmärksammar en och ser en. Mm. Att man då när man var 20 någonting, som de här unga tjejerna är, bara söker den här farliga ytan som inte genererar någonting, som kostar en jävligt mycket i livet. Men det man när man med lite livserfarenhet innanför västen vill ha är någon som faktiskt tar hela paketet och inte liksom slutar vara närvarande. Mm. Och jag tycker den här insikten är så otroligt hoppfull, plus att det den här serien gör också visar att så här, det kan finnas en ny vår i livet. Det spelar ingen roll om klimakteriet har slagit in. Du slutar inte vara en bejakande sexuell varelse för det.
Nej, men det tycker jag är så himla fint beskrivet. För att på ett sätt håller jag med Kroneman, för jag lyssnade också på Morgonpasset P3 igår. Och då var en av de här deltagarna med. Jag höll på med katten, så jag hörde inte vad hon hette, men hon hade en egen YouTube-kanal.
Katterna?
Katten?
Ja, katten. Jag blir orolig. Det,
ja, det får vi se hur det blir med det. Nej, men hon sa så här, det som jag vill ju ha lite mer fartigt, sa hon. Det, med de här äldre männen så kanske alla med, så ska vi gå ut och ta en kaffe eller lite vissa. Men det när det beskrivs då, jag tycker också programledarna som också är 35 och 40 års åldern, det är lite så här, om någon är 65 det är ju många människor som är ute på krogen vid 65, då står ju inte jag där och tänker så här, Christer Lindarw, gamgubba, nu får vi ta lite försiktigt här. Det är väl det som jag tycker är lite så här, lite också som programledarna är så här, vadå, kan man vara kul och knulla efter 65? Det är för att det aldrig visas. Varför skulle man inte kunna, ja, det, jag kände ingen skillnad på när jag träffade Mattias som skulle fylla 41 från när jag var 16. Jag var lika kåt, jag var lika galen, jag var lika, blev lika sjuk och passionerad och liksom, om inte mer, eftersom jag var en kvinna och jag klarade, jag insåg jag klarar mig själv, jag har liksom, jag skäms inte för min kropp. Det var så mycket pålägg som gjorde att allting också blev ännu mer passionerat, tycker jag. Så det var just den där bilden att säga, jaha, man fyllt 65, då är man en gammgubbe. Och så var det ju för 30-40 år sedan.
Men det har ju
är ju inte så längre. Vi måste ju så ändra bilden på allting, vad så här kärlek, tvåsamhet, ålder är. Och vi har inte riktigt hängt med där. Men vi kan väl lyssna på, jag tycker det är så gulligt när de pratar. Nu säger jag det själv, hör det. Jag tycker det är så gulligt när de pratar om sex. Så att jag hade inte lärt mig någonting. Jag tycker det är härligt när de pratar om sex. Ska vi lyssna?
Jag tror man kommer över det ju äldre man blir, så har man inga sådana komplex direkt så. Utan man, ja men det är lite naturligt. Ja men så tror jag många liksom lägger ut på Instagram och hit och dit och så förskönar de bilden och så tror många att så här ska man se ut och det måste jag göra och så vidare. Och det blir ju en press för många och jag tror säkert att många kan må dåligt utav sånt. Jag tror egentligen, många har ju fördomar emot det, att man har väl inte sex när man blir äldre och man vågar inte göra det och liksom mycket hämningar tror jag. Alltså det är som när man var ung.
Det är bättre. Man har ju fått erfarenhet liksom och veta vad man vill få ut utav sex. Mm. För när man är ung liksom, då, är, ja, då älskar vi bara, va? Nu kanske man ger varandra en helt annan kärlek när man har sex.
Exakt, exakt. Och alltså så mycket, mycket mer om hate och förståelse. Och
så jag tycker liksom sex blir bättre ju man äldre man blir.
Ja, men jag tycker det är så många så här små lärdomar de får, tips i livet liksom, som man inte får från liksom ett Fuckboy Island-program.
Mm, mm. Men jag tycker det är så intressant det där du sa, att så här, i slutändan, bara som man egentligen är 20 eller 70, så är det ju viktigaste att man känner sig trygg med sin partner. För att känna sig så här ensam och otrygg i en relation, det finns ju inget vidare, men man kanske tror när man är yngre att så här, ja men jag får klara mig själv, det är så det är.
Kärlek ska vara svårt.
Precis, och liksom
stormigt.
Också när man är uppe i de här småbarnsåren och man försöker liksom sätta sig någon form av behov eller säga någon, uttrycka någon önskan. Det är väldigt lätt tror jag, att bägge håll att man avfärdar för att man vare sig orkar eller har tid liksom.
Nej men precis, jag, bara, jag tycker ändå så här att det är sån jävla ömhet i... Jag blir lite ledsen av den här kritiken faktiskt. Jag är själv så här, det här fjärde avsnittet som var nu, det är två liksom stora så här gråtmoments. Jag satt och hulkgrät framför tv. Vi kan lyssna på ett här, jag visar det ena klippet för dig här.
Så de här 15 åren sen tickade på. För 2 år sedan så råkade hon ut blodcancersjukdom. Som gjorde att mitt i pandemintider, där vi fick varken besöka varann eller någonting. Allting tog tvärstopp. De gjorde allt de kunde med transplantationer och allt annat, men det vart bara värre och värre. Hon hade den största önskan att få komma ut en gång till. Ut till skärgården som hon älskade. Och det ordnade vi tillsammans. Jag säger vi, mina goda vänner, mina syskon. Så hon fick göra en sista resa som det vart ute i juninatten. Hon klarade det en halv dag till. På morgonen så sa hon, håll om mig. Där somnade hon in i mina armar.
Liksom alla de här personerna har ju liksom ett livsöde. Alltså, de här berättelserna är ju så ömsinta och de har liksom fått insikter genom liksom ett långt liv tillsammans med en partner och en tragisk död, vissa av dem, på att så här, det behöver inte vara slut här. Peppad utav barn och barnbarn att så här, träffa någon ny. Hur kan man fördöma det här?
Mm. Nej, jag fattar inte heller det. Jag fattar inte så här, det är som att så här, man ska bli irriterad på allting som man med kärlek att göra. Jag tror att det finns, de sitter ju ofta och käkar middag tillsammans, och att det inte är den här tupp- och hönsfäktningen som är i en annan ålder, när alla så här, ingen lyssnar egentligen på den andra, utan det är så här, man ska bara in och visa sin egen förträfflighet. Och jag tänker att de männen som är med i den här serien, de kanske också har råkat ut för törnar, de kanske också så här, har tänkt att vid en period i livet så kanske min självkänsla inte var så bra, vilket gjorde att jag inte behandlade till exempel hon jag älskade så bra som jag borde.
Ja, både och skulle jag säga. För att så här, det är väldigt mycket så här, det är otroligt fint de som är liksom, vad ska jag säga, känslomässigt kapabla och utvecklade och liksom klara, formade. De har liksom, nu har de stöpts.
Jag fattar.
De vågar prata till punkt, de vågar gråta och liksom dela på och bjuda på sina svagheter och tillkortakommanden. Utan att för den delen vara fördömande, utan mer så här, det här har jag lärt mig för att jag har alltid gjort det här. Sen märker man väldigt tydligt vilka som inte är, har hårdnat i sin form liksom.
Mm, mm.
De som fortfarande är liksom lite lösa och fladdriga, det är några par eller personer som sticker ut, som är så här, så uppenbart hela tiden ska appellera på sex. Vissa är liksom helt fast i de här gamla mansnormerna och liksom vill ha det på det där sättet och kan liksom inte lösa det här i sitt huvud, att det har med dem själva att göra. Vissa kvinnor är också fast i liksom sina grepp om sig själva, där de ska vara hårda och tuffa och inte bjuda på det här känslomässiga och liksom tar väldigt mycket plats och förstår inte varför folk inte har den benägenheten eller fallheten att göra det. Och då tänker jag så här, vad tråkigt att vara liksom nästan 70 år och gå runt och inte lärt sig någonting om sig själv.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Nej, men det var så spännande, för att en gammal flört som jag hade 2008 och 2009, när jag hade en paus från mitt ex, jag har inte tänkt på honom på liksom, han fick barn för något år sedan, och då såg jag det liksom, han var mycket yngre, såg jag det i mitt flöde och var så här, grattis och sådär. Men han är helt, alltså, han är en helt fantastisk människa. Jag var liksom väldigt, väldigt förtjust i honom. Men han var mycket, mycket yngre och liksom på många sätt mycket mognare än vad jag var. Så hittade jag vår gamla konversation. Jaha. På Facebook.
Får man lyssna på en fras?
Tycker du det?
Ja, det tycker jag, det kan bjuda på.
Jag fick en sån jävla frys. Jag bara tänker så här, här, den här killen, vad kan han ha varit då? 24 kanske. Och vad var jag? 38.
Ja. Hon tog för sig av livet. Hon.
Det gjorde jag på många sätt. Och jag var mycket tokig i honom. Vi jobbade tillsammans. Det var mycket dramatiskt allting. Nej, men jag bara kände så här, nej men gud, snälla. Kan jag bara utvecklas lite sen det här? Så här?
Är det värre än PMS-språket?
Nej, jag tycker inte det, utan ja, men det pågår ju liksom. Det är mycket om att han inte har betalat telefonräkningen.
Så att, vad då, han ghostar dig och du fattar inte det?
Nej, nej, men alltså det var ju så, för jag är så här, kan jag få tillbaka de där pengarna nu som du lånat? Så det var,
jaha, ja, du var sugar mommy.
En gång har jag tydligen varit i se här, för jag säger, nu måste jag ha tillbaka mina pengar, för jag är skyldig, då var jag skyldig någon liksom.
Det är ju ändå tråkigt att, att du är sugar mommy, för du tack.
Ja, det här är då min fling, som vi var förälskade i varandra.
Ja.
Men ja, det gick inte av olika skäl. Men bara vid hans 23-24 års ålder skriver till mig om en vardagshändelse i sitt liv.
Ja.
XX och jag jobbar ihop. Han är trevlig tycker jag. Han har en sån där icke-hotande närvaro som man gillar. Du vet, skrattar åt dina skämt, nickar ständigt instämmande till vad du har att säga utan att för den skull bli inställsam eller tråkig. Respektingivande och mysig utan att ta för stor plats. Ja, vi åt middag ihop för första gången, bara han och jag. Visst, vi har lunchat sådär som arbetskamrater, så lite avspänt i ljusgården. Men det här var annorlunda, mer intimt. Vi pratade om allt möjligt, itten och datten. Men mest kan man väl säga att det var jag som var låda och X som nickade och log snällt. Ja, vi kompletterar varandra bra, X och jag. Om han nu bara vore 19, blond och kåt. Ja, då jävlar kram. Tryckas jag igång.
Vadå, det var en... Men han åt med en man?
Nej, men han skrev liksom så här...
Han skulle äta middag med en man?
Ja, han hade gjort det och skrev liksom som en gullig...
Ja, men en liten anekdot från livet.
Precis.
Eller betraktelse.
Ja, men då inser jag då att jag tror så här... Nu finns någon risk att jag ska bli övergiven när hen säger någonting härligt om någon annan.
Men är inte den jättevanlig?
Jo, den är ju vanlig, men jag inser att det är även nu är min stora trigger. Och det säger min terapeut också. Att då är någonting som sätts igång i dig. Att du säger, då tar du personligt. Ja, du gillar den med vad jag, bla bla bla. Det är det jag försöker jobba med nu.
Ja.
Vi snicksnackar vidare, men då 01:51, tydligen 3 minuters barriären där jag går igång på någonting.
Varje timmen?
Ja, det är ju inte varje timmen, det är ju typ 5-6. Det här är väl då att jag har varit någonstans och kommit hem. Druckit några glas vin och börjat känna så här.
Ja, nu har du sjunkit in.
Ja, men...
Nu har du liksom tänkt till ett varv till och i dumheten. Nu har dumheten marinerat sig själv.
Och då ska jag visa hur storsint och mogen jag är. Så då hittar jag ju på. Jag fattar. Den här känner jag igen också när Mattias inte hade hört sig från någon dag när vi började dejta. Han bara, sorry, jag spelade golf hela dagen. Jag bara, jag förstår. Du vill inte. Och jag förstår det eftersom jag har barn och så här, det här blir för jobbigt för det. Han bara, vad snackar du om? Nej, jag har spelat golf. Det här är liksom, jag går händelserna i förväg och nu förstår jag, jag duger inte. Men då vill jag förekomma.
Ja, okej. Får höra hur en förekomst låter då.
Klockan är mycket, jag har druckit vin, men ändå. Punkt, punkt, punkt. Jag måste bara säga en sak. Livet är som det är. Du är den du är. Lev ditt liv. Det har bara... Nej! Du kan inte skratta nu när det här är allvarsamt. Men jag är ändå så lycklig över att jag har fått ha dig. Eller en del av dig en kort tid. Tänk om jag hade varit hälften av vad du är när jag var 24. Lyll och tjejen som får vara med dig blir din på riktigt. För mig står för så mycket vackert, klokt och levande. Jag älskar dig från min sida av världen. Och det vet du så väl, inom parentes. Hoppas att du har ditt livs sommar. Storsint, absolut inte. Men det låtsas ju då. Och att världen och alla människor ler mot dig i ditt vackra, ljuvliga ansikte. Utanför skratta människor. Kyrkan lyser som min dröm. Jag är ensam med mina tankar. Sommaren är så ung och full av löften och drömmar. X, allt har varit mitt favoritnamn. Hoppas du drömmer vackra drömmar att vi ses snart. Kärlek. XXX. Nej, men alltså,
vem är du?
Nej, inte vet jag, här är jag ju sårad. Men jag försöker liksom skyla över det då. Jag förstår, jag har 3 barn. Han är i början av sitt liv så här.
Vad är det han har gjort? Han har ätit middag med en kollega.
Har det bra nu?
Han har ätit middag med en manlig kollega.
Då svarar han som en mogen människa i 23-årsåldern. Tyd inte någonting i min tystnad. Jag tänker bara. Önskar jag kunde uttrycka min känslovärld i ord som du. Det kan jag inte. Nej, det vill du inte göra. Min värld är för kaotisk för att kunna beskriva. Inget är konstant tillräckligt länge för att jag ska kunna ta på det. Känslor står över mig i små klara ögonblick av andlighet. But that's it. Nästa sekund är allt kaos igen. Sitter jag och möta dina ord med ord. Möta dina överdrivna tro på min person med sanna kärleksförklarare till din personlighet. Men det går tyvärr inte. Mitt huvud är som ett horhus. Inget stannar länge nog för att fastna. Det är för mycket på en gång. Allt jag vet att efter månader av ögonblick, månader upp och ner, kaos, mörker och frisk luft är en sak konstant. Någonting jag vet alltid kommer vara konstant i mitt liv. Anna, som kallar mig. S.
Jag är helt mållös. Nej.
Men det här är ju hela den grejen som jag nu vid 50 års ålder måste jobba på att säga. allting kretsar inte kring mig. Om det är någon som inte vill kretsa kring mig, då kan väl jag bara låta den göra det. Jag har svårt med det med barnen, jag har svårt med det med vänner, jag har svårt med det med mina karar. Min terapeut säger att jag är relationsfixerad.
Men det är du ju.
Ja, totalt.
Alltså du är ju relationsberoende och fixerad.
Ja, och nu måste jag ju ta mig ur det för att kunna hamna i en sund relation.
Ja.
Ja.
Alltså du har ju faktiskt inte gjort läxan i någon av dina tidigare relationer. Du har ju alltid gått liksom seamless in.
Mm.
Och så gör du samma misstag en gång till.
Jag kunde ju bara haft det här svaret på väggen så hade jag ju sluppit.
Exakt.
Ann, blir så ledsen. Insåg precis att du verkligen inte känner mig. Du har verkligen inte lyssnat på någonting jag har sagt till dig genom åren. Enkla sanningar om vem jag är. Du kör ditt race. Du kan inte ens ta till dig något så enkelt som en uppmaning att höra av dig istället om du undrar något. Rött ljus är bara en rekommendation för dig. Wow, wow. Allt du håller på med just nu går emot allt jag alltid säger att jag hatar. Snälla, sluta, snälla, snälla. Du förstör vår vänskap. Du gör verkligen det. Ser du inte vad jag skrivit ovan? Bryr du inte? Förstår du inte? Men okej, du får som du vill. Saker jag lärt mig av Ann Södlund. Det här är fan en bok. Red ut misskommunikation via Facebook. Ta det inte via telefon eller face to face. På så sätt genererar du mer drama. 2. Förstå att allt du gör kommer att överanalyseras. Ann läser sms som en spåtant läser händer. Han är ju spot on.
Nej men alltså det där är riktigt bra.
Ann Södlund vet alltid ditt känslotillstånd. Om du är osäker på hur du känner inför vad som helst så är det bara att fråga Ann Södlund. Hon vet. Du är sur. 5. Var supertydlig. Allt kommer alltid tro att tycka det värsta. Spelar ingen roll hur länge man känt varandra. Det finns ingen tillit. Pust. Ansölen, allt detta du tror är din fantasi. Ringde inte tillbaka för att jag inte orkar. Jag var bakfull och så bort hela dagen. Mitt sms var inte otrevligt. Det var ingenting. Jag förstår inte vad du menar, ärligt. Nu förstår jag vad du menar. Vill du veta varför? För att du förklarar vad du menar i ett argt sms. Ett sms jag valde att ignorera för att jag uppfattar det som oprovocerat, aggressivt, arrogant och självupptaget. Jag vet att du har mycket på gång. Tänkte att det var smart att släppa och gå vidare, tydligen inte. Sen dess har jag jobbat, sovit, ätit mat, druckit öl och just försökt hantera mitt eget kaos. Nothing else. Inte varit sur, irriterad, inte haft någon grej, ingenting. Sist jag vill säga att jag svarar det här för att detta är precis över gränsen för mig. Du får mig att göra något jag verkligen inte ville göra. Något jag var tydlig med att jag inte ville göra. Sitta och skriva den här barnsliga skiten som handlar om barnslig skit. Vi har något så jävla barnsligt som Facebook. Något som troligen inte kommer göra något gott utan snarare kommer leda till mer barnsliga missförstånd och mer barnsliga argument. I don't want to do this. Dessutom tvingar du mig att känna något jag har försökt att inte känna. Men grattis, du lyckades. Jag är sur. PS, om du svarar på detta så kommer jag inte läsa det.
Oj. Oj, det var mig en rant utav Guds nåde.
Nej, men vadå, bli psykolog, skriv en bok.
Nej, men herregud. Mm. Men alltså,
och det här är ju
vad svarade du på det här?
Det här är mitt barndomsår. Att jag överanalyserar allting. Mm. Nej, jag ska bestämma hur andra känner. För det är så, därför du så hit och dit. Jag svarade. Hej, nu är du verkligen sur. 0037. Och allt handlar inte om mig, mycket handlar om dig. Jag vill inte att du ska bli mer sur. Jag ringer dig, om du svarar blir jag glad, kram. Så att det är väl det som jag tänker nu, eftersom ingenting verkar ha hänt sen 2008, eller inte mycket i alla fall, att det här är året jag ska sluta veta vad andra känner, överanalysera situationen och tro att, så här, att någon vill mig illa. För det är också, jag har ju svarat på 800 frågor. Och där handlar det också om att jag är relationsfixerad men har ingen tillit till den jag är i relation med.
Nej,
så
okay.
Jävla dålig kombo.
Jättedålig kombo.
Vilket det här var väldigt tydligt att ingenting har hänt.
Oj.
Så jag måste sluta podda och dra till Thailand och träffa en guru. Men jag tycker att det här är så himla fint.
Otroligt. Nej, men det är starkt. Det är starkt material.
Det är starkt. Det är bra. Det är fan en bok.
Ja,
en film.
Stark tobak.
Så tack Mr. X för att du skrev det här och...
Bra att du upptäckte det nu.
Ja.
Och inser insikten att så här, du är liksom fast i dig själv. Ja, kungen, ja. Vår kära kung. Vi kanske nästan sa stående. Vi håller på att förvandlas i svensk damtidningar. Stående kungen inslag. Nej, det är Karin av Klintberg, vår kompis, som har gjort den här filmen om kungen.
Mm.
Det är ju en dokumentär som är väldigt närgången och kungen firar då 50 år på tronen.
Shit, 50 år.
Ja, och Karin säger då i intervjun med DN som har då intervjuat henne om den här filmen. Vad har du slagits av när det kommer till kungens sätt att kommunicera? Att han är helt otroligt på att missförstå frågor. Ett sånt missförstånd inträffar när Karin och Klintberg i intervjun frågar kungen om några relations- eller äktenskapstips. Då svarar han, ha separata badrum. Ja, men visst, om man har flera badrum, säger hon då. Och kungen säger, ja, om man inte har två badrum, då kan man ju ta det ner i källaren. Det var alltså hans tips på hur man överlever liksom, länge i en relation utan att tära på varandra.
Helt liksom världsfrånvänt, eftersom han inte kan tänka att folk inte har två badrum.
Nej, precis, för honom är det liksom, det är ju också, alltså att ha två badrum, det är ju en rätt liten insats.
Ja, ja.
I en lägenhet, alltså det har man ju.
Ja.
Han har väl aldrig bott i en etta liksom.
Så, eller, det tror jag inte.
Nej.
Det är inte pappas pengar här.
Det är inte pappas pengar, eller det är ju pappas pengar. Exakt vad det är. Nej, men då det är så intressant då hur han då väljer att så här, lösningen på allt är vad heter det, två badrum. Men lösningen av allt är ju mycket svårare än så. Jag pratade med en kompis förra veckan och vi pratade om hur våra relationer ser ut. Hon har nämligen levt ihop med sin man i 30 år och hennes väninna hade levt ihop med sin, eller har levt ihop med sin man i 25 år och då hade väl de då utifrån de erfarenheterna diskuterat kungens svar över en middag, men också pratat om deras egna relationer, vad de trodde styrkan och svagheterna var. Och deras styrka var, det var ju roligt för det blev identiskt, det var att det var som en pyramid man kunde vända på två, eller en spjutspets eller vad man ska säga. Man kan vända på åt två håll, uppåt, så att spetsen antingen är uppåt eller neråt. Om vi säger att den här pyramiden är i mannens fall då, att han satte alltid kvinnan högst.
Mm.
Sen satte han sig själv och sist barnen.
Okay.
Det var så han ansåg att så här måste familjen föras för att den ska överleva och klara sig. Happy wife, happy life. Principen. Men i kvinnans situation, i båda de här relationerna, så såg pyramiden helt annorlunda ut.
Ja.
Vet du hur då?
Ja, barnen först, sen mannen, sen kvinnan.
Exakt!
Ja, såklart! Säg någon kvinna förutom typ psykopater som skulle göra pyramiden i någon annan trestegsraket.
Nej, men då ser man ju, om man använder den här principen, att så här, kvinnan måste alltid positionera barnen först och sen sin man och sist sig själv.
Ja.
Och mannen måste alltid tänka på kvinnan först, sen på sig själv och sist barnen. Jag skulle våga påstå att exakt så har jag och Joel det.
Ja.
Och det kanske inte är konstigt att jag tänkt utifrån fallet att det inte är hans barn. Men nu börjar jag inse att så ska det vara i alla relationer.
Mm-hmm.
Men i de relationerna då där männen inte sätter kvinnan högst,
ja,
utan sätter sig kanske själva högst eller barnen högst, då börjar liksom maskineriet harva lite. Jag tyckte det var så intressant, för det så var en så jävla intressant, enkel modell på något sätt att prata om något mycket typ större. Ja.
Men sen så förstår man, sen är det väl också så här i de flesta relationer att kvinnan oftast lever i sitt pyramidsystem om det är liksom, om relationen håller resten av livet, medan mannen tror jag går lite upp och ner. Ibland när han liksom känner sig ynklig och inte sedd eller i någon kris, då puttar han upp sig själv högst upp.
Ja, fast då börjar ju också relationen skava. Det här var ju receptet på att få en relation att funka under lång tid. För jag tror liksom inte att så här, jag tror inte, om jag ska vara riktigt ärlig, om en relation, det är klart att man kan vandra lite fram och tillbaka,
ja,
i de här
grejerna.
Men om vi inte kommer tillbaka till ursprungspositionen efter ett litet avsteg, då kommer det bli obalans i relationen.
Gud, det där tyckte jag var så himla bra. Men jag tänker också på, jag hade såna bra diskussioner i helgen med lite tjejkompisar som ganska stolta kvinnor, har lite kanske svårt att erkänna att de har gjort fel och sådär. Men båda var så här, men så här, efterhand så ser man ju verkligen att jag inte gav honom en chans i den här relationen. Det handlar ju mycket om att man är i olika liksom faser, att kvinnan kanske ofta är snabbare och tänker så här, men gud, vad är mannen då? Nej, men då sticker vi iväg om du inte ska liksom, att mannen hinner inte med liksom. Och sen kan man ju också så här värdera så här, jag har hur mycket så här, mannen sitter och skiter typ en timme medan man ska i ordning barnen, ja, då kanske det är ett val man gör, som vi har pratat om, asymmetrisk kärlek. att mannen inte förstår hur mycket kvinnan arbetar 24/7 för att se till att det här liksom hemmet ska vara mysig stämning, parerar, gulla lite extra. Hela tiden är det liksom ett pågående intrikat spel från kvinnan. Som liksom, det är så han är och jag får förhålla mig utifrån det. Och sen när kvinnan lämnar mannen i 3 fall av 4 när relationer har nått en kulmen när kvinnor och män är över 40, då sitter mannen där och så här, men herregud, okej. Och det kanske blir för mycket att ta och då blir man ensam eller också går man direkt på en ny relation för att tränga undan den där tillkortakommandet eller dåliga självkänslan som gör sig påmind liksom. Och då tänker jag så här, är det verkligen skilsmässa vi vill ha? I många fall tror jag inte att det är det. Och jag tänkte på det när jag läste denna väldigt tänkvärda krönikan av skribenten, DN-skribenten Vesna Prekopic. Hon skriver så här, är det verkligen hela världen att vara otrogen? Hon skrev också en krönika häromdagen där hon var så här, vi måste uppfostra andras barn. Det liksom har helt försvunnit. Så här, det måste vara vår skyldighet. Jag tyckte också det var så himla bra. Men hon skriver då, som det är i modern tid, att otrohet anses vara det största sveket i en kärleksrelation. Och hon undrar varför. Hon som skriver så här, sexuell passion är en stark kraft. Och det är faktiskt möjligt att både äta kakan och ha den kvar. Sen är det en jättelång krönika. Och så skriver hon så här, ju äldre jag blir, desto mer funderar jag på varför otrohet anses vara det största sveket i en relation.
Ja, vi var ju lite på det här förra veckan om att idag skulle vi inte tycka att liksom ett snedsteg skulle vara lika laddat som kanske när vi var så här 30 år och trodde på here and ever after.
Nej, men jag har gjort en liten mini-enkät bland mina vänner som är ungefär samma ålder och de säger så här, en längre relation bakom min rygg skulle jag fortfarande inte klara av.
Precis, och det var ju det vi konstaterade.
Men jag skulle förlåta ett snedsteg eller två och jag skulle också kräva att min partner gjorde det. För att liksom, vi har byggt upp så mycket, det är så mycket annat. Om han skulle lämna mig för ett snedsteg, då skulle jag tycka så här, men kom igen, det här kan vi lösa.
Men den här obalansen då, en otrohet orsakar i relationen, det är alltså enda sättet är då alltså att vara otrogen tillbaka för att på något sätt jämna ut skulden.
Ja, men enligt forskning då så säger man ju att när kvinnor är otrogna så är de det för att relationen är dålig. Och när män är otrogna är det för att de känner sig kåta och vill ha sexuell bekräftelse.
Ja.
I pyramiden då så tänker jag att det också stämmer.
Ja, för att oftast, nu låter det ju jättefördomsfullt här, men jag har svårt att se att kvinnorna i de här relationerna skulle våga vara otrogna eller är otrogna. För är du liksom sexuellt tillfredsställd i din relation och är sedd och hörd av din man så finns inte det behovet. Förstår du? Då behöver egentligen inte pyramiden förändras utifrån mannens perspektiv där kvinnan är högst upp positionerad. Men i kvinnans pyramid då, där mannen är på mitten och är otrogen, då hamnar ju han under barnen.
Jag fattar.
Och då är liksom positioneringen ruckad här. Skulle då kvinnan vara otrogen i mannens pyramid, som där hon är den naturliga toppen, spjutspetsen i förhållandet.
Då puttas hon ner och då blir fallet ner. Så hårt.
Och då blir fallet hårdare. Så fruktansvärt hårt. Så det kanske inte bara handlar om könsroller här. Det kanske handlar om pyramidspelet.
Det här är så himla mycket att tänka på. För att ja, men det lärde tvister kring det här, bland annat i filosofiska rummet i P1. De har ganska intressanta små tankar kring allting, men de är också, tror jag, en viss typ av lärda som kanske har svårt att gå utanför tanken om liksom, ja, vad som är moraliskt riktigt. Men du är i alla fall en sociolog där och sexualitetsforskare, Katrin Andersson. Hon kopplar det här då, löftesbrottet som hon säger, till en känsla att man är omogen, att det är okej att vara otrogen när man är 25, men kanske inte som, liksom, som 50. Och det är ju sant att man ser med mer blida ögon på någon som knullar vänstern som är 20-25, men kanske några som är 50, då blir det ett sånt starkt svek. Men jag tror inte alls att det hamnar så himla mycket om mognadsprocess eller... Det handlar inte heller så mycket om, vi lever ju inte efter de här religiösa dogmerna längre. Det är ju inte, vi lever ju inte efter, du ska inte ha någon liksom...
Men ja, då är vi ju inte religiösa, vi är sekulära.
Nej, och du ska inte vara otrogen hit och dit. Vi lever ju inte så längre.
Samhällsstrukturen är ju byggd baserat på de 10 budorden under tiden vi har blivit sekulära. Så att så här, vi är ju liksom i ett skifte här i liksom lag och ordning och moral med vad vi egentligen vill uppleva och uppleva som filosofiskt.
Jo, men jag tycker ändå att det är så märkligt, för att vi står på barrikaderna och liksom har insett och vill gärna prata om det här tvåsamhetsnormen har luckrats upp, att det är någonting som liksom vi får leva med, att kvinnor är på frammarsch och bla bla bla. Men när det gäller otrohetsnormen så är vi liksom kvar i Bibeln.
Ja.
Och det handlar ju så himla mycket om att det är en mycket större svek att någon är otrogen än att man liksom lämnar någon. För det är så här, ja, det är ingen som har sagt att man alltid behöver vara ihop med någon, men när man är i en relation, då ska man vara så trogen.
Och men vi har ju ställt orimliga krav på relationen i grunden, för att, ja, men det har vi pratat om tidigare, att liksom förr i tiden så blev ju inte människan äldre än i bästa fall 40 år, och så fick du 2000 ungar och så liksom levde du med en partner från kanske 16-17 år och så dog du kanske i barnsäng runt 38. Ja, det är klart att en relation per definition kan vara 20 år lycklig.
Ja.
Om du fått 8-10 barn däremellan, då har du hunnit tänka efter överhuvudtaget, inte ens om du fått mens i princip.
Nej.
Men nu ska liksom relationen då, i och med att mänskligheten blir äldre, fortgå till liksom i bästa fall 80 år kan man väl leva tillsammans som par. Mm. Men däremellan får ingenting hända. Alltså det är ett orimligt krav på mänskligheten kopplat till överlevnad, ålder och relation. Alltså det här, det går ju inte ihop. Det kommer ju, alltså det borde ju vara naturligt att vara otrogen mot varandra någon gång under en 80 års relation. Men kanske inte lika rimligt under en 10-årsrelation.
Nej, det håller jag med om. Men det som hon beskriver, Erika Jonger här, rädd för att flyga. Att så här, spelar ingen roll hur kåt man har varit i början på sin snubbe. Efter liksom x antal år, då är det som så här, ja, men då är det som knulla med mjukost typ. Det fyller en funktion, men det är ingen näring hit och dit. Men det jag tänker är att det kravet som vi ställer på en partner, att en person ska liksom fulfill alla dina needs. För det är ju så man går in i en relation. Jag tycker man ser på Instagram så här: grattis på födelsedagen min älskling, du är min älskare, du är min bästa vän, du är min partner. Man säger, men gode gud, sluta nu. Vem fan kan leva upp till det? Jag skulle liksom hoppa från en bro om någon sa, och ändå så lever jag lite efter det själv, inser jag.
Ja.
Särskilt från 2008. My young lover boy. Och så är det någonting som hon skriver i den artikeln. Hon säger så här: alla människor inte förunnat att vara med om den här starka passionen när man bara känner sig, nej, jag orkar inte ligga en gång till. Din liksom, noppedon är som en falukorv och jag känner mig som en, så här, ett litet hål som någon ska här, sticka kniven i hela tiden. Man är, liksom, man är så besatt av varandra att man inte kan låta bli varandra. Det är liksom en ynnest. Det är, så här, det är någonting som drabbar en på ett helt sjukt sätt. Och hon skriver, den här journalisten, som slog mig så himla mycket, att någon åtrår en så mycket fysiskt och psykiskt att de inte ger upp.
Ja, precis. Det är ihärdiga. Det är ju ytterst liksom sällan man har... Jag har varit otrogen i min första relation vid flera tillfällen. Ingen annan relation, men i den första relationen var jag otrogen. Och då var det ju att någon orkade uppvakta.
Ja.
För det är inte så att man går hem och lägger sig med första bästa.
Nej, men att det är någon så här, gud, jag vill ha dig så mycket så att liksom, jag kommer inte ge mig. Och det har ju både lett till, när man inte har varit i relation, att man har gått hem med någon och snarare blivit liksom plattfall. För att det är så här, ingen kan vilja ha en så mycket under så lång tid och sen ska man leva upp till de förväntningarna. Men när jag har varit otrogen och det fysiska i det, så här, nej men gud, han ger sig liksom inte. Jag går bort dit, jag försöker rymma, jag säger, och sen så...
Fast jag ska inte bara liksom lägga det på männen. Alltså de gångerna jag har varit otrogen har jag kan svära på det, varit i ägglossning eller haft PMS, haft otroligt starka liksom egna drifter och krafter, och liksom sökt den manliga blicken också. Jag har ju också känt liksom kanske i den relationen där jag faktiskt var otrogen att jag inte var liksom sexuellt tillfredsställd, att vi hade väldigt olika liksom inställningar till sex, och han lyckades aldrig tillfredsställa mig under tiden. De gångerna, jag tror mig att jag har tänkt tankar på att vara otrogen i andra relationer som har varit liksom dåliga, men jag har aldrig hoppat över skacklarna liksom. Jag har aldrig vågat gå liksom, ta mig dit. Men då har det också varit väldigt tydligt för mig att jag har blivit extremt intresserad av andra män just under liksom, vad ska jag kalla det för, befruktningseran runt ägglossning. Och har det då synkat, alltså ägglossning och ha en djup dipp relationsmässigt, då har jag ju i tidigare relation hoppat över skacken och varit liksom otrogen. Men här har jag inte vågat. För det har inte varit tillräckligt dåligt på något sätt. Det har funnits för mycket risk i det.
Men många påstår att när de har varit otrogna så spiller det över på relationen. Man får en ny tändning, man känner sig sedd.
Men är inte det lite som en skyldige? När man begått ett brott så försöker man överkompensera och liksom vara alla till lag, så god och givmild. Att man liksom hela tiden försöker mörka det där brottet på något sätt.
Men jag tror att man kan vara storsint i liksom både replik och tankar. Så här, men om du tycker liksom, jag är så och så eller vi har det så dåligt. Nu går och ligg med någon, det skulle du må bra av. Sen de gånger det har hänt, ja, men det har ju varit under liksom, när relationen är riktigt risig. Och, så, ja, men jag försökte också ligga med, det är också ett desperat sätt att försöka ta sig ur en destruktiv relation. För då vet man så här, ja, men det är the point of no return.
Att vara otrogen.
Ja, precis. Men om man använder det på det sättet så kanske det inte är det bästa sättet. Men som också Vesna skriver, att så här, kan man inte då äta kakan och ha den kvar? Varför är det så rörigt det där att man inte kan se skillnad på kärlek och relation? För jag tror att nästan alla som är otrogna är inte det för att de vill avsluta relationen. De är det för att de är så här kåta eller liksom,
uttråkade.
Ja, uttråkade, vill se en blick i sig själva. Men då får man jobba lite på relation där hemma bland blöjor och det är bolibompa sex. Men ibland så pallar man ju bara inte det.
Samtidigt
någon kanske är depp. Men de kanske hiten och diten, vad är ens ansvar? Om man lever i en relation, då har ju för fan båda ansvar för att ha då en levande sexuell relation. Om den ena bara är deprimerad eller tappar det, ja, då tappar man ju det kontraktet, det sexuella kontraktet.
Ja, jag håller 100% med, men jag tror att så här, det här manifestet måste vara liksom överenskommet mellan båda parterna i relationen. För annars så blir det en skevhet, och jag tror inte heller att samhället har skrivit under på det här än, för att de är fortfarande, samhällets agerande är ju icke-sekulärt under tiden de flesta medborgarnas beteende är sekulärt.
Ja, men känner inte du att ju äldre du blir, om du typ låg med en man, om du och jag var på någon utlandsresa, som du låg med någon kväll när vi hade varit ute och festat, skulle inte du kunna se skillnaden då vid snart 45 års ålder mellan kärlek och knulleri efter ett par glas vin på Mallis?
100%, men skulle min partner uppleva det som så här, nej Anita, det var lite som att ta en extra shot. Nej, det tror jag inte.
Det var en liten extra shot i pulverulle. Ja,
ja, men du förstår vad jag menar. Nej, alltså, det är det här, alltså,
nej,
så här,
det är
föreställningarna av det här är så starka. Och det är ihoprört med passion. Samtidigt kan jag ju känna så här, eller jag vet också om alla par som jag vet har börjat mixtra med öppna relationer, lite swinging, vi är otrogna på lika villkor och så vidare. De relationer funkar inte.
Jag det går några kompisar helvete. Som kör, men då är det ju swinging fullt ut. Då är det ju helt öppet.
Ja.
Inte så här, vi säger ingenting om vi är otrogna, man kommer hem klockan 6 och så här, luktar pack och rabann. Så här, det är inte varit geni för att
nej.
Men jag tycker det är så svårt för att
nej, men då samtidigt så har jag kompisar som är så här, ah, men vi bjöd in en tredje part. Vi började liksom ha sex med ex. Eller vi gick ut båda två den här kvällen och gick hem med varsin annan. Att man är liksom transparent i relationen, men sen kommer då svartsjukan in, vilket ingen då har räknat med. Och det är oftast, vilket jag har varit med om i båda de här situationerna som jag känner till, att det är mannen då som har initierat den här leken från början, att vi kan svinga, vi kan byta. Men att det är också han som blir mest svartsjuk sen. Han måste alltså putta ner kvinnan från den översta placeringen i pyramiden till den understa, för han klarar inte av den mentala utmaningen att fortfarande ha henne där och samtidigt tänka på att hon ligger och njuter av andra mäns kroppar, lemmar och sexuella liksom, eskapader.
apropå det med hormoner, ägglossning, PMS, ga, kriser i livet, någonting som påverkar en undermedvetet av det där isberget som ligger liksom där under och påverkar hela ens liv utan att man tänker på det. Det är därför jag tror att en sån relation skulle aldrig funka för mig. För att jag litar inte på mig själv. Alltså jag skulle kunna säga så här, gud vad trevligt. Då bjuder vi in Nisse, Pisse och Lasse, Hasse. Och sen kör vi bara en fucking gangbang här på fredag. Jag fixar lite bubbel och lite olja. Så här. Jag skulle kunna liksom förstå idén kring det.
Ja.
Men jag, ibland kan jag, har jag svårt att inse mina begränsningar som ni precis fick bevis på. Så att jag kan vara så här, ja gud vad kul. Och sen när det väl händer, vilket jag har testat en gång med ett ex... Ett ex, jag behöver inte nämna några namn. Att vi hade varit ute på krogen och vi var så fria. Vi var nykära och fria i vår sexualitet. Och så stod en tjej där i baren som jag kände lite, som liksom alltid har flörtat lite med mig. Så, här. Så tyckte hon, ska vi åka hem till mig och efterfest? Blink, 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 blink. Vi åkte hem dit, vi drack massa vodka. Lyssnade på lite härlig musik och sen så började hon och jag hångla enligt så här klassiskt tjejer hånglar, det är inte så hotfullt maner. Och ja, men det var väl bra hiten och ditan. Och sen så, ja, ju mer onyktra vi blev, ju mer avancerat blev det då. Då skulle vi båda ha sex med min man då.
Mm. Härligt låter.
Det var jättehärligt tills jag liksom nyktrade till lite och hörde honom säga lite väl valda ord om hur det var att ligga med henne när jag var bredvid.
Och det kände du skulle gå bra. Men jag tänker på att vi nu har fått vittna 2008 års Anns reflektion bara på att en man ville gå ut och ta en middag med en annan man och upplevde det som en ärlighet.
Jo, men jag tyckte att det var en bra idé och jag tänkte jag kan vara storsint. Jag har varit fri och testat det där förut, vilket jag hade gjort liksom. Men då, den lilla klausulen som jag hade glömt skriva under på, det var ju att den här gången var jag ju förälskad.
Just det, precis. Och hur var det då när han började berätta om hur härligt han tyckte att det var då?
Nej, bokstavligen så penetrerade han henne och jag blev ett rasande honmonster.
Nej, det kan jag inte tänka
mig. Nej, då, och skulle liksom, ja, men blev galen och skulle dra bort honom. Och det blev ju turbulens och handgemäng och hit och dit. Och han låste in sig på toa och jag åkte hem. Och tänkte sen, då hoppar han in i nästa taxi och kommer medan jag ligger här försmådd.
Och han kom hem till en sur tjej istället för att fortsätta ligga med en härlig kvinna som är glad.
Nej, men då var ju han kvar där.
Såklart.
Och jag kom och hon fick panik och ringde. Nej, men jag vill inte att han ska vara kvar här. Jag var så här, nej, men då får han väl vara där då. Skicka hem honom. Jag vill inte hem, kan du se till honom? Fru Matrona är här hemma och är stark.
Plötsligt luskar på sig kråsbrusen och satt vid käpp och väntade när han kom hem.
Beredd att slå karasloken i huvudet när han kom hem. Verkligen Åsa, Nisse och Klabbarpan på typ semester i Mälarhöjden. Jag tänkte sen, men gud, nej, men det här var ju inte primadonnan var vid. Varför kommer han inte hem och ber om ursäkt?
Det här är så roligt, säger
jag. På det jag har initierat. Till slut kom han ju hem. Typ.
Var han nöjd då, eller vad kände han?
Nej, han var ju så arg på mig. Jag fick ju liksom lick his ass and among other things. Nej, han tyckte så här, det där var liksom inte okej. Vi gick med på det här tillsammans och sen så liksom får du något tokspel och... Nej, han var inte nöjd. Sen dess har jag inte gjort det.
Nej, så vad tror du då? Tror du själv då på att otrohet borde kunna särskiljas i relationer?
Nej, men det här är ju hela mitt problem, att jag tror att jag är storsint, jag tror så här, ja, men sen när det väl händer så är jag en liten flicka som tycker att jag har blivit sviken. Och det är väl det som, jag måste omformulera min bild, men jag kan ändå tycka att det vore härligt, för jag skulle vilja vara med samma man och mina barn resten av livet, men med den bilden jag har i mitt huvud om hur kärlek och relationer ska vara, så skulle det aldrig gå att leva så här. Men det är klurigt det här med kärlek, det är klurigt med allt det där som man inte vet ska komma upp.
Precis, som paddeldrömmar.
Mamma!
Ah.
Mamma, köp juice.
Okej.
Okay. Hasse, Jag måste fan fråga, är det något mellan dig och morsan eller?
Vadå?
Så fort hon är i närheten så blir det så här knullig stämning tycker jag.
Va?
Du börjar svamla helt osammanhängande, du blir helt fnittrig.
Vad snackar du om? Du är ju bästa kompis, varför skulle jag vilja vara med din morsa?
Men jävligt fräsch. Sexy liksom. Bra ass.
Men Fabian!
Alltså, jag skulle inte ta illa upp om du bjöd ut
Fabian! Lyssna nu, jag vill inte gå på dejt med din morsa.
Det behöver inte vara en dejt. Ni kan ju bara gå ut, hitta på någonting, sen vet man aldrig. Det ena leder till det andra.
Ja, det här var alltså ett litet klipp från TV4s nya, vad ska vi säga, humorslagskepp Paddeldrömmar med Björn Gustafsson och Erik Haag i titelrollerna.
Det var ju meningen att det skulle bli ett slagskepp, men nu är det ju en spillra.
Nej, men alltså den här intressanta looken också. Det, jag tycker alltid det är spännande när liksom storstadsmän ska porträttera, ironiska storstadsmän ska porträttera småbygden med sitt, vad ska jag kalla för, objektiva öga sett till vad landsbygden är. Men ändå kliva in i landsbygden med total Stockholmslang eller en lite lätt så här, överklass göteborgska.
Mm.
Nej, men att porträttera vad jag fattar det som ett par bröder.
Nej. Vadå? Har du sett ett avsnitt?
Ja, men vadå? De har ju en mamma där som jobbar i den här badmintonhallen.
Nej, men henne ska ju han knulla med sen då för att vara schysst mot... de är polare bara.
Jaha, för de är hemma hos någons mormor i början där. Jag trodde de var bröder.
Ja, men det är bara fejk ju. Det är ju hans mormor, Björns mormor, som de ska försöka lura.
Just det, okej.
Okay. Men problemet med framgångsrika storstadsmän som ska porträttera misslyckade småstadslosers är att det är väldigt svårt att göra det med kärlek om man inte själv har umgåtts med den typen av falangmän.
Ja, eller är från landet. Jag tänker på liksom
det är nästan omöjligt.
Framgången med Leif och Billy är ju för att de båda är från liksom landet och har liksom småstadsreferenserna i blodet. Och då kan på med humor och distansierad värme porträttera småbygden.
Ja, det är för att man känner med dem och älskar dem. Det gör man ju inte med de här, för de är inte tillräckligt, liksom, de vill inte erkänna att de är loseraktiga. De vill ändå vara storstadskillar i sitt skådespeleri.
Ja, men alltså Björn Gustafssons karaktär ser ut som någon form av så här Napoleon Dynamite möter typ Will Ferrell i Step Brothers look liksom, eller Royal Tenenbaums.
Men svåra Wes Andersons
komplexa. Ja. Ja, och det blir ju också jättekonstigt för den är ju, det är just Royal Tenenbaums är ju otroligt mycket så här New York-referenser, alltså storstads alternativa. Men det går ju inte att sätta i liksom en landsbygdskontext, för där ser man helt annorlunda ut, och då kompenserar man då det med att ge Erik Haag en hockeyfrilla, eller?
Ja, jag tror det. Jag har aldrig sett någon kille, en kille i en liten stad. De är jätteängsliga att följa det senast. De skulle aldrig ha en hockeyfrilla 2023. Men hela problematiken är ju också att hela paddelboomen har ju liksom paddlat förbi för ungefär ett halvår sedan, kan man väl säga.
Aha.
Och det hade de ju såklart inte räknat med. Men på det sättet blir det ju ungefär som att sitta och kolla på så här bröllop, begravningar och dop och tänka att det ska vara så här stå pall tidens tand, så går det 3 år så känns det som att 4 bröllop och en begravning från tidigt 90-tal framstår liksom som det modernaste man har sett. Vissa grejer dateras ju direkt liksom.
Ja, alltså så här, det går ju inte. Det här är ju svårt, alltså humor är ju svårt, och jag gillar ju verkligen Arantxa Alvarez, men det här var ju inte bra alltså. Men det är ju en överkryssad då fyrton i GP utav recensenten Jan Andersson, och då säger han
alltså det är ju en legendarisk recension, det sker ungefär en gång vartannat år.
Ja, men då man blir skadeglatt lycklig,
ja, lite
speciellt
så.
När man sätter själv och undrar att så här, är det mig det är fel på, för jag tänkte ju det, är det mig det är fel på, är det här bra liksom? Då säger han så här: driver det med oss? Det är min första tanke. Eller har jag drabbats av en hjärnblödning? Annars förstår jag inte varför Erik Haag ser ut som Rudi Völler och Björn Gustafsson liknar en ond Will Ferrell. Å andra sidan är det mycket jag inte förstår i TV4s nya humorserie Paddeldrömmar. Redan efter 3 minuter står Åsa-Nissemätaren på rött. Ja, och sen fortsätter den här recensionen alltså som en absolut liksom slakt.
Mm.
Det kan vi ju säga. Och det är ju lite så man känner när man ser den här tv-serien. Det är liksom för mycket Stockholm i småbygden som inte hänger ihop liksom.
Men jag känner också det så här, de bestämmer sig inte för vilket ben de ska stå på. Ena sekunder om Morran och Tobias, nästa sekunder om The Royal Tenenbaums, tredje sekunden ska vara, alltså det är liksom ingenting make sense. Och då känner jag så här, beror det här på att det här är två humorgiganter, så att man är så här, vad vi än får så kommer det generera i sålda annonser. För jag förstår inte att ingen har sagt så här, nej men det här går inte, det här går inte.
Men kommer du ihåg Galactico? Ja. Jag kommer ihåg liksom när det här superlaget värvades, så det var liksom stjärna på stjärna på stjärna på stjärna på stjärna. Det var liksom alla man kunde tänka sig. Man var så här, det kan inte finnas ett fotbollslag där alla är.
Nej.
Alltså Eric Cantona, David Beckham, alla du kunde tänka dig var i samma lag. Alltså det var helt sjukt. Mm. Och de gjorde inte ett mål typ.
Nej, det var en inte död samarbete och för mycket egon.
Exakt, och det här är lite ett Galactico. Mm. Man har tänkt tanken, alltså på, i teorin lät det här perfekt. Mm. Men det blev inte så bra.
Det finns en som vi ändå måste höja lite till skyarna, som ändå klarar sig med den äran i allt det här haveriet.
Ja.
Det är hon som spelar mamman.
Ja, hon är ju den som faktiskt håller måttet och klarar sig undan. Annars så måste vi också ge en lilla kalkon. Ja, och till en sista liten spännande nyhet. Det är ju så här att nu har brittiska undermuseet då drivit en ny tes här, att det är dags att sluta kalla människor som dog för 3000 år sedan är svepta för mumier.
Mm-hmm.
Nu ska man numera då kalla det för en mumifierad man eller kvinna för att inte avhumanisera dem. Och det här har då Medelhavsmuseet börjat med, och det säger då Sofia Häggman som är verksam där, att det här är viktigt att man lyfter att det är män och kvinnor det handlar om. Så nu kan vi alltså med det sagt, bli cancellerade för att de dog för 3000 år sedan och blev svept, om vi säger mumie. Är inte det spännande att nu är vi alltså vid 2023, tiden då vi alltså kan kränka en person som varit död i 3000 år. Nej men alltså, där någonstans är samtiden.
Går vi gränsen.
Är vi liksom, är vi färdiga här sen? För nu kan vi inte cancellera någon mer. Om någon har varit död i 3000 år, då, vi kan inte backa bandet mer.
Nej, det blir svårt.
Det blir svårt.
Ja. Vi får väl bara i och för sig Jesus, kallas ju för Jesus. Vi får väl namnge alla de här mumifierade människorna.
Män och kvinnorna.
Mm. Bettan och Erik. Det är de som ligger.
Och med det säger två andra reliker, Ann och Anita, tack och hej.
Och vi sprider inte det här avsnittet till mina ex. Ha det bra.
Ha det bra.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.